This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Carinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista, där det erbjuder hälsocoaching enskilt, i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se.
Lotta.
Hej Victoria!
Och hej du som lyssnar, och varmt välkommen till ett nytt, intressant och inspirerande och spännande avsnitt av Hälsosnack.
Där fick du med verkligen allt.
Eller hur? Jag känner mig så på G.
Ja, men det är ett bra avsnitt.
Ja.
Det säger vi jämt, men det är ju det.
Ja, eller hur? Vi kan ju inte vara mer än ärliga.
Nej, eller hur?
Så spännande och intressant och inspirerande.
Mm.
Ja, men du Lotta, innan vi går in på dagens gäst, hur är läget med dig? Det känns som det var så länge sedan vi sågs, men jag har ju sett på vårt gemensamma Instagram-konto att du bland annat har badat.
Ja, precis. Det blev lite, fick äntligen åka ut till landet, och det var så härligt att få kallbada lite. Det var ju så länge sedan.
Eller hur, det var jättelänge sedan för mig också. Ja, jag har typ inte badat sedan det blev varmt, känns det som.
Nej, men det var faktiskt inte varmt. Det är ju långt ute i skärgården, så att jag vet inte vad det var för temperatur. Men det var i alla fall inte varmt. Så att jag klarade 20 andetag. Och sen kände jag mig som en drottning efteråt.
Ja, vad härligt. Det såg jättehärligt ut. Det såg ut att vara strålande sol och blå himmel och allt.
Ja, men det var ju det som var så skönt också. Man kunde sitta sen på bryggan och sola lite, få lite sol och till och med sola fiffi lite.
Ja, som instan. Det sitter ut i skärgården och passar på.
Verkligen. Hur skönt som helst.
Ja, men det är ju bra. Hela kroppen behöver sol.
Ja, det är inte bara för att få D-vitamin, för det tjatar vi om hela tiden, att sola och få D-vitamin, utan det är liksom alla de andra, man får 3 gånger endorfiner och det är andra processer som dras igång, så vi behöver lite sol, och det handlar ju bara om att inte bränna sig.
Nej, men precis. Nej, men det här att sola hela kroppen, det tänker jag faktiskt också på. När vi är i Italien på somrarna, då brukar jag liksom smyga upp på balkongen där liksom ingen annan kan se. Och så solar jag topless där. Det är för att jag tänker att de stackars brösten som liksom ett helt liv aldrig får se solljus. Liksom alltid bara höljda i tyg.
Nej, men eller hur? De har väl också rätt att få vara lite fria ibland.
Ja, släpper brösten fria i solsken liksom.
Och faktum är ju så.
Fiffi för dig då?
Ja, men och fiffi också. Och faktum, det blir väl inte lika ofta. Men det faktum är ju, jag brukar ju tipsa det till mina klienter. Och framförallt om man är man och behöver få en liten boost av testosteron. Så tips är att sola ryggen till exempel, stora områden på kroppen. Men också hela paketet. Faktiskt, det påverkar våra hormoner.
Mm, paketen behöver också solljus.
Jajamensan.
Ja. Men du, själv har jag ju inte fått så mycket solljus eller liksom endorfiner från solljus här i helgen. För att jag har ju varit instängd i en crossfit-boxbunker.
Ja, men det såg inte så tokigt ut det heller.
Nej, för att jag fick ju väldigt mycket endorfiner av den här tunga styrketräningen vi gjorde.
Ja,
och man kan ju få endorfinutsöndring på många olika sätt.
Ja, men verkligen. Och också, det påverkar ju också hormonerna.
Ja.
Så.
Ja. Och jag blev ju så glad för att min kropp funkade. För just den här utbildningshelgen på PT-utbildningen var ju den som jag missade förra året. För just då låg jag på operationsbordet och opererade mitt diskbråck. Mm. Medan ni andra höll på.
Och lyfta tungt. Och
ja. Så nu kändes det ju verkligen så här, ja, men så härligt att liksom vara tillbaka igen, och jag fick ju vara väldigt lyhörd och jag liksom lyfte ju inte så tungt som jag kanske skulle ha kunnat.
Men jag såg ändå på Instagram att du crushed it.
Ja,
det är ju grym.
Alltså, ja, men alltså det var ju bara så fantastiskt härligt att känna att kroppen funkar och jag kände mig stark liksom, och ja, det var härligt. Man, det är ju verkligen, ja, men det är därför som jag, liksom det här är ju verkligen en av de anledningarna till att jag känner att det är så här värt att ta hand om sin kropp och sin hälsa. För när kroppen fungerar och man får känna sig så där stark, då är det så härligt.
Ja, men eller hur? Och det här ska vi ju prata mer om i dagens avsnitt, eller hur?
Ja, det ska vi ju. Med en ekonomiprofessor.
Ja, det är kanske inte oväntat.
Ja, eller hur? Men det var ju så himla roligt att snacka hälsa och träning med en ekonomiprofessor.
Ja, men precis. Som dessutom nästan är granne med dig.
Ja, precis. Men det var ju inte på grund av ekonomi som vi bjöd in honom till podden, utan det är nämligen så att dagens gäst är Mikael Dahlén, och han har ju skrivit en bok om träning som heter Starkt kul. Och den blev vi inspirerade av. Och jag gillar så mycket liksom devisen han har i boken. Han skriver det här att perfekt kan ingen bli. Bäst kan bara en bli. Men alla kan bli skitbra.
Mm.
Det är ju så peppande.
Verkligen. Och det här kommer vi ju prata mer om i avsnittet. Och mycket annat. Och ja, sväva ut lite som vanligt. Men vi kan ju inte låta bli när det är så himla intressant.
Nej. Så det är väl bara så att starta igång i intervjun, eller?
Ja, men det tycker jag. Vi drar igång nu.
Hej Mikael, och varmt välkommen till Hälsosnack.
Hej och tack så hjärtligt.
Det är superkul att ha dig här idag. Och vi ska prata om träning framför allt. Men vi har jättemånga andra frågor också i line-upen här som vi måste passa på att fråga dig nu när vi har lyckats bjuda in dig till Hälsosnack. Men innan vi sätter igång med det, de flesta känner säkert redan till vem du är. Men jag tänkte, när du själv får beskriva vem du är och vad du gör, hur låter det då?
Det låter inte så mycket. Jag gör helst inte det, för jag vet inte riktigt själv vem jag är. Jag tänkte att jag ska bli 1000 år gammal, så att jag har tid nog att lista ut vem jag är eller borde vara. Men den enda titel jag skulle ha på ett visitkort om jag hade ett sånt är ekonomiprofessor vid Handelsskolan i Stockholm. Det är jag heltidsanställd för att vara sedan många år. Och sen nästan lika många år halvtid känns ledig ifrån för att göra andra saker. Som att skriva och författa och föreläsa och träna. Och lite allt möjligt som dyker upp på vägen.
Mm. Det är så spännande, för du har ju väldigt många järn i elden. Men vi börjar prata lite om träning. Och då poppar liksom första frågan upp, hur kommer det sig att en ekonomiprofessor skriver en bok om träning?
Ja, det är väl två svar på det. Det ena svaret är att en ekonomiprofessor är just jag. Och jag alltid har brottats med att ha, inte begåvats av naturen, men de bästa förutsättningarna för att vara stark, motståndskraftig eller ens leva särskilt länge om man ser på min släkthistorik. Så det är den ena delen. Den andra delen är att ekonomi är en väldig massa saker, varav en är pengar som ska göra det bättre för oss själva och för varandra. i världen. En annan del i det är hälsa och välmående, både i knopp och kropp, som väldigt mycket hänger ihop. Mår vi bra så är vi allt ifrån mer produktiva till mer kreativa till mer, nu saknar jag ordet communal på svenska, säger man, vi funkar bättre som samhälle tillsammans. Och kostar mindre i bemärkelsen att vi inte skadas, inte behöver sjukskrivas och så vidare. Så det finns både mikro- och makroekonomiska aspekter i träning. Träning gör dig till en bättre människa, en bättre medmänniska och en bättre medborgare.
Ja, det är bra. Det är bra anledningar.
Eller hur? De är hyggliga, hyggliga utgångspunkter.
Verkligen.
Jag tror inte vi behöver säga det. Man känner bara, nu måste man träna.
Eller hur? Ja. Ja. Egen för allas skull.
Ja, det är bra att påminnas också. Det där kanske inte är de vanliga fördelarna man hör när man läser om träning. Utan det där är ju lite mer i stora hela. Men du har ju skrivit en bok om lycka också. Man kanske blir lyckligare av att träna också.
Ja, det blir du. Det är inte minsta tvivel om. Det finns en hel massa studier om det faktiskt, som de flesta inte känner till, därför att studier som med all säkerhet ska säga hur tillvaron är lagad är skrivna på så jobbiga sätt att ingen får för sig att läsa dem. Och då är det bra att det finns sådana som jag,
en ekonomiprofessor,
som älskar att läsa sånt och sammanställa och kan säga med 100% säkerhet att träning gör dig lyckligare. Vad du än tränar, hur du än tränar, så mår du bättre av det. Blir mer benägen att le och känna vid slutet av dagen att jag mår bra. Och sen finns det dessutom en massa studier som jämför träning, som man dessutom kan komma fram till vilken träning passar mig bäst utifrån mina förutsättningar för att bli lite gladare. Finns en massa sådana grejer faktiskt.
Du har ju skrivit då den här boken, nu ska vi se om jag tappar precis namnet, Starkare kul. Nej.
Ja, starkt kul.
Starkt kul, så var det. Och jag gillar verkligen undertiteln. Ska se om jag kommer ihåg den också. Men ingen kan bli perfekt, men alla kan bli skitbra.
Ja.
Eller hur?
Ja, om till och med jag kan bli skitbra som har noll förutsättningar för det, då kan tusen av mig alla bli det.
Och i den här boken så ger du en massa bra tips på liksom träningsövningar, men också hur man kan komma igång med sin träning. För det är ju väldigt många som bara, men man förstår att det är bra att träna, skulle vilja träna mer, skulle behöva träna mer, men jag har inte tid eller jag orkar inte, eller jag får bara inte till det. Och då ger du en massa bra tips kring det. Vilket är ditt eget bästa tips om du skulle ge ett råd till någon för att komma igång med träningen, eller kanske vilket av alla dina bra tips använder du mest själv och behöver du använda det, eller kommer träningen nu mer naturligt för dig? Tre frågor igen.
Ja, precis. Så det blir lite både och svar på det. Träningen kommer sig förhållandevis naturligt för mig nu för att jag har tränat på att träna. Som gäller så mycket i tillvaron. Att allt du tycker är jobbigt och svårt kan du träna till att bli naturligt. Och det största hindret mot att träna är just att folk har svårt att komma igång. Och när de väl har kommit igång, att få det att bli en naturlig del så att det fortsätter av sig själv. Det har jag jobbat på. Sen är det samtidigt så att det är inget som är nå lätt. Om man väl knäckt koden, väl kommit över tröskeln och hindret och allt vad det är, så rullar det på resten av livet. Nej, så är det inte. Så fort jag åker på en riktigt ordentlig förkylning så är det lätt att jag kommer av, och då måste jag få igång mig själv igen. Men nu vet jag vilka knep jag kan använda. Och ett av mina favoritknep är att träna väldigt kort, men ofta. Hellre träna 3 gånger om dagen, och de 3 gångerna kan vara så lite som 1 minut vardera, eller till och med 10 sekunder. Det är ett av mina favoritpass. För då blir ingen av de gångerna jobbiga. Det blir aldrig ett motstånd.
Nej.
Mot att göra det. Att jag måste ta mig iväg någonstans. Eller att jag måste stålsätta mig. Eller någonting sånt. Utan det är bara
eller att byta om.
Nej, har jag 10 sekunder? Det har jag alltid. Och hur mycket jag än anstränger mig under 10 sekunder.
Ja.
Så kommer jag aldrig kunna bli så svettig.
Nej.
Att jag måste byta om. Så en av de favoritgrejerna 10 sekunder är just att bara springa allt jag har.
Mm.
Var jag än befinner mig.
Mm.
I 10 sekunder... Eller 10 andetag. Det finns massa sätt att vrida och vända på det där. För det aktiverar hela kroppen. Om jag verkligen tar i allt jag har så finns det inte en muskel i kroppen som jag inte aktiverar. Inklusive lungorna som också får ordentligt arbete.
Men när du är då på Handelshögskolan, mm. är det så, går du på Sveavägen och bara springer allt du har där då?
Ja.
Kan man se, har du sett många gånger springa hjärnet fram och tillbaka? Alla bara, men nu är Mikael igen. Han är ute och rör på sig.
Ja, det är poppis. Det finns på min Insta så finns, jag upp någon sån grej från förra sommar när jag tävlar. Det finns ett gäng övergångsställen precis utanför Handelsskolan på Sveavägen. Så då ställer jag mig vid ett övergångsställe med ett rödljus och så väntar jag på att det blir grönt för bilarna. Och så springer jag i kapp med bilarna.
Just det, för det är ett tips i boken också. Att springa i kapp med bilar.
Mm. Det är jättekul. För det finns så många sätt att vrida och vända på det. Se hur långt hinner jag springa innan bilarna kommer i kapp. För de är inte beredda på att det är någon galning som står och springer där. Så de går sig inte på fullt som jag gör.
Nej.
Så jag är alltid först ut i startblocken. Och springer snabbare än en bil. Det är en väldigt bra.
Ah, men visar du så här loser-tecket till dem då? Eller springer förbi bara.
Så bara. Ja, men sen är det kul för de kan reagera lite olika. En del ser man hur hornen i pannan växer. Och de går så på och bara hälsäcken när de inser att det är någon galning som
tävlar. Med.
Och andra tycker det är lite mysigt med sällskap. Så de ligger och puttrar. Vilket jag tycker är lite jobbigt ibland för att springa jäkligt långt till nästa rödljus för att hålla varandra sällskap. Sen händer det att cyklister hänger på, att gångtrafikanter hänger på. Förra sommaren, just när jag filmade, lärde jag känna Sean Banan.
Jaha.
Därför att han kom gående där. Mm. Vi har sprungit på varandra på någon mingel förut, men aldrig
pratat med varandra. Förut.
Nej. Och han såg när galningen började springa ikapp med mig där helt plötsligt. Och vi blev väldigt bundis i det. Och det händer.
Ja.
För mig som är lite blyg är det toppensätt att bryta isen.
Ja,
och lära känna människor.
Men alltså, för jag gillar, det är verkligen ett av mina favorittips från boken. Det här att inte se liksom livet som 60 minuters sjok. Liksom. Att det finns ingen lucka för träning. Liksom. Mm. För träningspass måste vara typ en timme i alla fall. Och det har jag inte. Så då blir det inget. Mm. Utan istället ser det liksom mer minut för minut. Och som du säger, bara liksom en minut eller bara 10 sekunder. Det är ändå bättre än ingenting.
Mm.
Jag gillar verkligen det.
Nej, jag har också tagit till med det. Och det här också att man inte måste vara helt 100%. Man kan vara lite hängig, men man kan träna ändå. Man kan ändå röra på sig. Man kan vara till och med skadad och träna. De andra kroppsdelarna går ju att röra på sig. Man kan bara ta sig ur soffan, kan vara ett träningspass.
Ja, precis. Och just den enkla insikten som är så enkel att de flesta av oss aldrig gör den. Att i relativa termer så är ju vad du än gör oändligt mycket mera än noll. Att inte göra någonting.
Mm.
Det tycker jag är värt då. Kommer ihåg den här tanken att ska jag göra det, ska jag göra det ordentligt.
Mm.
Annars får det vara.
Mm.
Det blir inte mycket gjort.
Jag tror att det är också ett skydd. Jag tror att det är lite en grej att också slippa ifrån det. Att man har lite som en ursäkt. Att nej, men jag har inte den här timmen nu, så att då får det vara. Och sen så bara, okej, skönt, då behöver jag inte den där gnaga längre. För jag har redan bestämt mig att nu blir det ingen träning.
Mm. Precis så.
Men
är det så att dina barn, kan de skämmas lite över dig när du, jag tänker när du rejsar sådär, för att när jag är ute och åker bil med familjen och vi åker långt och så stannar vi och ska tanka bilen, då kliver jag ju alltid ut och passar på att göra några benböj och lite stretching och sådär, och så sitter barnen in i bilen och bara, åh mamma liksom. Eller är de mer så att de bara hakar på då, de rejsar de också?
Mm. Det är lite dubbelt där också. Båda mina barn höll på mycket med gymnastik under sin uppväxt på elitnivå. De gjorde det, tror jag, till stor del därför att varken deras mamma eller jag själva hade hållit på med det så mycket och visste riktigt vad det innebär att träna på elitnivå. Utan de hade spring i benen, som det heter. Och det låg nära handelsskolan där jag befinner mig ofta på dagarna. Så finns en elitklubb där vi såg barn komma ut. Träningsglada, rörelseglädje. De tar med sig ut på gatan för att träna där inne. Så vi tyckte att toppen satte igång. Och det var toppen tills de kom in på den här riktigt avancerade nivån. Som jag är dubbel inför. För träning är, gymnastik är fantastisk träning. Den är allsidig på alla sätt. För kroppen, styrka, rörlighet, kondition, hjärnstyrka. Att faktiskt bestämma det, att våga och så vidare. Men den har lite konstigt förhållningssätt, tycker jag. Och det gäller mycket träning på elitnivå överhuvudtaget. Att det är 0-1. Antingen gör det ordentligt perfekt, eller så räknas det inte. I bara farten så utbildade jag mig till SM-domare. Men jag tycker det är kul att förstå. Och jag gillar siffror. Det är väldigt mycket siffror i gymnastik. Ni får klippa i mitt svar sen. Det är en lång utläggning som inte ens har närmat sig att svara på din fråga. Men i alla fall, det funkar som så att gymnastik är en ren sifferexercis. Den börjar i grundantagandet att den här gymnasten kommer att göra ett perfekt utförande på sin svårighetsgrad. Svårighetsgraden har en poängskala och utförande av poängskala. Och så är grundantaget att det här kommer perfekt, och sen sitter det tre domare vars enda jobb är att dra av poäng och finna fel. Och det enda gymnasten tar med sig är domarens besked om att det här och 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 det här, för det tar aldrig slut på alla små fel man kan göra. Så all glädje i det där försvann så småningom. De kunde göra saker som få andra ens kan drömma om. Bland det roligaste jag var med om var att åka till Miami Beach där de har ett utegym där det står spänniga tjejer och killar i 20-årsåldern som står på kö och väntar, inte för att träna där ute i gymmet, egentligen bara visa upp sina vältränade kroppar. Och att de kan göra muscle-ups och allt vad det heter. Man hänger i ett räcke och kan ta sig upp till ovanför räcket på raka armar. Jättehäftigt, men väldigt kul att ta min då 8-åriga son, lyfta upp honom över mitt huvud så han når upp till det här räcket, och så gör han det hur lätt som helst. Det är jättehäftigt, det är få som kan. Det är alltså människor som ägnar hela dagarna på Miami Beach och tränar så de kan visa upp sig. Men när han har tagit med sig att nej, men jag har inte ett perfekt utförande, min lilltå var inte sträckt och så vidare. Så mycket just det här nolett-tänket vi var inne på. Så de slutade båda två när de kom upp i tonåren. Så du kommer egentligen på svaret till din fråga. De tycker på sätt och vis att det är en befrielse att kunna träna, fortsätta utvecklas och bli stark på ett roligt sätt. Vilket det är när vi inte fokuserar på att träna precis som alla andra gjort enligt en mall som är definierad utifrån hur alla ska göra på ett perfekt sätt. Utan vi hittar varje gång vi tränar. Det är så vi umgås mest nu för tiden. De har så mycket annat liv, men vi går och tränar tillsammans, tonåringen och jag. Och hitta på nya utmaningar, nya roliga saker. Gör något som ingen har gjort förr. Och de tycker det är jättekul att se myrorna i huvudet när vi går på ett gym eller ett utegym där det är mycket andra människor som tittar. Vad gör de där? Kan man göra så där? Och hoppa och snurra och svänga och sånt där.
Ja, men är det lite de här gymnastiska övningarna som de har lärt sig som de gör då? Eller gör ni andra spännande
nya grejer? Nej, för jag vill ju vara med och utmana. Och jag är ju inte alls gymnastiskt skolad som dem. Utan jag hittar ju på knasiga saker hela tiden som vi sen kan utmana varandra i och räkna. Så det krävs ingen gymnast, för bevisligen till och med jag kan bli skitbra på att träna om vi byter lite måttstock så. Så de tycker det är kul att hitta glädjen som försvunnit och faktiskt kunna få utlopp för allt de har i kroppen så. Sen har de tyckt att det är lite pinsamt, men där kommer då ekonomiprofessorn i mig på handelsskolan dessutom, som har lärt mig att ibland är det bra att gå lite omvägen. Så mitt sätt att få mina barn att inte tycka det är pinsamt är att få dem att uppmärksamma att andra tycker det är ganska coolt det jag gör. Så när den här boken Starkt kul finns i biblioteken på deras skolor och rekommenderas av deras gympalärare och deras kompisar berättar, jag har sett och jag har tränat och jag har testat och gjort det här, och de tycker att det här är coolt och häftigt, Då tycker de här plötsligt, kanske är det ganska skönt det här ändå. Och när deras kompisar följer mig på instant så tycker de, okej. Så den vägen har jag lyckats.
Men då har vi fått förklaring också på undertiteln här, att ingen kan bli perfekt men alla kan bli skitbra. Att man behöver inte sträva efter den där perfektionen, och den kanske till och med bara sätter snarskank för en, för att det blir inte så kul då.
Ja, precis. Så tar vi gymnastik då, som ju är bland det svåraste man kan göra.
Ja.
Och människor som till exempel mina barn då tränade minst 5 pass i veckan. 3 timmar per pass. Helst skulle de träna mera. Inte ens med all den träningen blev de perfekta, utan fick svart på vitt i ett papper eller ofta i ett Excel-ark siffror på alla fel de gjorde.
Mm.
Så är det, ingen kan bli perfekt. Det är en måttstock som gör vad du än gör tråkigt och avskräckande. Snarare att tänka i, vad kan jag göra för att bli skitbra? Vilket innebär att jag kan göra saker som överraskar och imponerar på mig själv.
Mm.
Och på andra. Som gör att jag känner en lust och glädje att göra det här. Och känner en stolthet i. Tänk att jag kan göra det här.
Mm.
Det kan vi alla.
Mm. Men det tänker jag också på. För jag tycker inte om att springa. Men jag gör det ändå. För att jag vet att det är bra för hjärnan. Och jag är personlig tränare. Så att jag kan inte bara hålla på med styrketräning eller yoga dem. Men det är sån härlig känsla när dottern säger, kom mamma, vi springer.
Mm.
Och jag kan springa med. Mm. Och tycker jag hänger på. Liksom. Jag kan till och med springa i kappen ibland.
Mm.
Det är härligt, tycker jag.
Eller hur?
Då är det värt att ta sig igenom spåret och springa lite intervaller ibland. Bara för att ändå kunna vara en mamma som hänger med sina barn.
Ja.
Och men också den här glädjen att vara med i leken. Inte bara kunna springa i kapp, utan det är härligt att springa bara.
Ja, precis. Och det är något positivt laddat i att vara skitbra.
Mm.
Det är ju en rörelse i dubbel bemärkelse. Det är en fysisk rörelse, men också en tanke- och känslorörelse. Att få känna att jag är skitbra istället för det prestationsladdade i att vara perfekt. Som ju alltid bygger på någon annans definition utanför dig. Där du ska jämföra dig med och jämföras med andra.
Mm. Ja, och jämförelse, tänkte på det, för du var ju på Dramaten här i höstas.
Ja.
Mm. Och pratade om lycka.
Mm.
Och där landade vi också i att jämföra oss, det blir vi inte, alltså vår hjärna är ju helt sjuk egentligen hur det funkar. Att vi har hellre mindre, bara vi har mer än de andra, eller bättre än de andra, än att ha mer fast ha sämre än de andra.
Ja, det är häftigt hur man i experiment kan finna att folk skulle föredra en hälften så stor lön, givet att den var större än andras lön, istället för en dubbelt så hög lön som skulle vara lägre än andras lön.
Mm.
Så det är inte hur mycket du har utifrån dina förutsättningar, utan gentemot andra som påverkar hur du mår.
Ja.
Det är lite sorgligt när man hör det så där, hur människohjärnan liksom är programmerad på det sättet.
Ja.
Eller hur? Att, det liksom, att vi har så nära till hands och jämför oss med varandra. Och nu när vi har sociala medier och så, bara gjort det ännu lättare för oss att jämföra oss med så många fler. Och det ser så himla lyckligt ut. Och inte undligt att det är många som faktiskt mår så dåligt av det.
Nej, så är det ju verkligen. Och det är sorgligt att det är så. Sen vill jag ju helst tänka på det lite mera osentimentalt, det vill säga inte ladda med några känslor, för då är det så lätt att bara slå bakut, utan konstatera att vi funkar så, vi kommer inte ifrån det. Det är så fundamentalt för oss människor, och för den delen med en väldig massa varelser. Det tyckte jag också var väldigt kul att gräva i studiet i den här lyckoboken. Att det gäller en massa levande varor. Så det gäller inte putsarfiskar.
inte putsarfiskar, men andra. Ja, men du skrev om kackelacker.
Ja, till och med kackelackor är sociala varelser som påverkas av andra kackelacker i deras omgivning. Så då fattar vi fundamentalt det är.
Mm.
Så istället för att slås mot det, vi kommer inte ifrån det, så måste vi konstatera att det är så.
Mm.
Och så använda någon sorts judoprincip, att låta oss använda de mekanismerna till någonting positivt. Så istället för att jämföra oss för att tala om hur bra vi är utifrån hur bra andra är.
Mm.
Tänk inte i termer av perfekt och att måttstocken är någon annans. Utan tänk i termer av skitbra, att det är något jag känner mig stolt över. Och använd det sociala idé att dela med mig av det, att göra någonting skitbra tillsammans, att faktiskt få uppmuntran från andra att göra det, att inse att det finns någonting härligt och bejakande i att faktiskt vara glad över, titta, jag klarade att göra 5 armhävningar eller springa 1 kilometer idag. Och då inte vänta på att det som jag upplever är perfekt, det kan jag lägga ut. Vilket i sin tur skapar ångest för andra. Så tar vi varandra gisslan i det här perfektionsloppet. Istället langa ut det som är skitbra, som du har en glädje i.
Titta, jag är så glad för jag kan göra 5 armhävningar.
Ja. Och se den responsen. Andra tycker jag också, men fantastiskt, vad kul, vad härligt. Det finns inget hotfullt i det. Inget som skapar prestationsångest för dem där.
Nej.
Utan snarare något bejakande. Det finns en rörelse i det. Ja, men kunde du göra 5 armhävningar trots att du trodde att du inte kunde göra någon, eller kanske inte ens kunde göra någon för 2 veckor sedan? Men då kanske jag kan ta en halvtimmes promenad trots att jag egentligen tycker att en kvart är jobbigt nog.
Ja.
Så skapar vi någonting positivt i det där tillsammans istället.
Ja, men precis. Jag tror också på det där att kämpa emot. Alltså, vi kämpar ju så mycket ändå hela tiden.
Mm.
Att försöka gå med lite och bara vara medveten om det, men liksom acceptera, så här är det.
Mm.
Men vi kan göra annorlunda i alla fall.
Mm.
Vi behöver inte dras med i jämförelsen.
Precis.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Men en liten annan sak som jag är nyfiken på, för jag har hört intervjuer med dig där du pratar om hur, för du blev ju professor vid väldigt ung ålder.
Det var tidigare. Ja.
Och hur en av dina drivkrafter var liksom att bevisa dig själv. Mm. Och jag tänker att i det så finns, så tänker jag att det kanske finns mycket prestationsångest också när man liksom känner den där känslan. Och du var inne på det här förut, att vända liksom en prestationsinriktad känsla till mycket mer glädje. Och det känns ju som du verkligen har lyckats med. Kan du inte berätta lite om hur har du gått tillväga från det där att känna att du behöver bevisa dig och kanske liksom kämpa mer, till att som nu verkar som att du har så mycket glädje och kreativitet i ditt liv liksom.
Mm. Jag lärde mig det den hårda vägen.
Mm.
Om du vill bli Sveriges yngsta professor, jobba livet ur dig, jämför dig med alla andra och se till att prestera minst lika bra, helst bättre.
Mm.
Det funkar, då kan du bli Sveriges yngsta professor. Men då kommer du förmodligen att gå sönder helt bokstavligt talat, så att minst halva kroppen lägger av. Så blir det för mig. Och det var det som fick mig, trögfattad som jag är. Folk tror att jag är smart, men jag vet ingen som är så trögfattad som jag är. Det krävdes att först ena armen la av och sen, inte ens då fattade, utan det var först när ena benet också började strejka.
Oh.
Som jag bokstavligt talat inte kunde fortsätta springa på varje boll längre.
Nej.
Och då fick jag tänka till ordentligt kring hur jag borde och måste leva och hitta glädjen i det jag gör. Och har nu kommit till ett läge, vilket min son konstaterade, var han som fick upp ögonen för mig. När han sa, pappa, när jag blir stor, då vill jag bli tjänstledig som du.
Det verkar så nice.
Först blev jag förskräckt, tänkte så här, ska han bli en slacker den jäken? Men så pratade vi om det, och det han märkte som jag själv inte hade märkt var att jag hade fått en helt annan glädje i det jag gjorde. Men när jag tittade i min kalender kunde jag se att jag gjorde inte mindre än jag gjorde innan jag gick sönder. och rensade kalendern helt och började om från början. Utan vid det laget hade kalendern fyllts lika mycket, till och med mer, än det var innan. Men vi har alltid tjänstledare från skolan. Vi gjorde en massa andra saker. Och de sakerna gjorde jag för att jag ville göra dem. Inte utifrån någon annans måttstock. Inte utifrån en ren prestation definierad till en domän. Utan för att jag var nyfiken på det. För att jag tyckte det var kul. Och inget av det, för det är så många olika saker. Inget av det blev perfekt gjort. Jag var inte bäst på någon av de sakerna längre. Men fortfarande fungerade det så bra att jag kunde sätta upp en föreställning på Dramaten som gick hela förra året. Kunde skriva böcker, resa runt i världen och föreläsa och bli inbjuden och springa en stafett genom Italien, trots att jag inte är en fantastisk löpare, men ändå tillräckligt bra för att kunna göra det.
Men du, vi måste prata om kosten där alltså under det loppet. Men det tar vi sen.
Nej, men jag lärde mig alltså den hårda vägen att inte jämföra mig med alla andra, inte låta mina prestationer och min tid definieras utifrån andra eller utifrån vad jag trodde. För mycket märkte jag också att väldigt mycket av det jag gjorde var ju baserat utifrån vad jag trodde att andra förväntade sig av mig och hur illa det skulle bli om jag inte gjorde det. När jag sen bara släppte många saker som jag trodde var absolut nödvändiga för att inte världen skulle gå under, för att inte handelsskolan skulle under, för att inte
allt vila på dina axlar. Ja,
så märker jag att handelsskolan klarade sig alldeles utmärkt ändå, kanske till och med bättre. Världen bestod, mitt liv och min karriär bestod också. Och så kunde jag börja göra saker mera utifrån vad jag ville, vad som kändes rätt och som ändå blev bra, blev skitbra, men det var det min tid och mina mål. Det gjorde en väldigt stor skillnad.
Men tror du att det också handlar, för jag tänker att det är ju en sak att då redan har blivit Sveriges yngsta professor. Och sen kan man liksom unna sig det här. Hade du klarat liksom att få de här insikterna innan dess? För nu var det liksom, du klarade något extraordinärt liksom och kunde bocka av det. Så på något sätt har du redan bevisat dig. Ja. Att det blir lättare sen att bara, okej. Jag har visat att jag är bäst, men så nu kan jag undra mig det här andra.
Ja, du har helt rätt. Så är det. Jag klarade det bevisen inte innan. Och det är med största sannolikhet en resa som blev lättare för mig att göra efter att jag hade uppnått allt det jag gjorde. Så där är helt rätt. Det jag tänker är att det kan komma bra saker ur det, därför att andra kan peka på att den här ekonomiprofessorn har gjort och säger att det går att göra på det sättet. Så jag tänker att mina misslyckanden och min väg kan vara till användning för andra. Jag testade det väldigt konkret på mina tidigare studenter. Jag har lyxen att få behålla kontakter med väldigt många av mina tidigare studenter på handelsskolan. Som många av dem befinner sig mitt uppe i allt det kravfyllda med början på karriärer, början på familjebildning och så vidare. Så jag fick förmånen att utmana dem att testa lite det jag gjort. Behöver inte gå all in på det sättet jag gjorde. Men lite grann i sina tillvaro där de inte kan peka på att de redan har varit professorer och allt det där. Men jag gav dem, uppmuntrar dem till att använda mig som undanflykt. Om någon säger att så där får du inte göra. Nej, vad gjorde du nu? Här är kortnumret till mig. Be dem höra av sig till mig. Jag lovar att fixa alla eventuella problem som uppstår på grund av att du nu testar att gå ifrån det här perfektionistiska med alla krav. Så jag fanns där som backup. Jag tyckte också det skulle vara spännande. Jag vill höra deras chefer eller partners eller vad ni vill säga. Nu har du förstört allt, fixa det här. Ja. Så jag såg ju fram emot nästan. Det låter ju hemskt att säga. Mm. Men jag såg lite fram emot att få ett telefonsamtal, mejl och allt vad det var.
Ja.
Men det kom ju stort sett inga alls. För det visade sig att det finns lite större handlingsutrymme. Man måste ju inte som sagt göra om allt. Men att ta bort något måste, att byta ut någon måttstock i tillvaron. Det handlingsutrymmet fanns även för dem som hade ens upplevt inrutad tillvaro med så höga krav och förväntningar. Så med det i ryggen så kände jag mig ännu tryggare och ännu mer nyfiken på, kan jag testa det på mina tusentals Facebook-vänner som ju är av alla åldrar i alla möjliga situationer i livet och så vidare. Och högst frivilligt testa det här. Och fick ju ganska många som utifrån det vi pratade innan känna gemenskapen i.
Mm.
Att min tillvaro är unik, men det jag har gemensamt med en väldig massa andra människor är behovet av och nyfikenheten att förändra den lite grann. Så jag är inte helt ensam om att göra det. Så många kände att ja, men då kan jag testa det. Och de gjorde samma sak med tryggheten att när som helst kan de höra av sig till mig så får jag fixa om allting pajar. Och det visar att det funkar för dem också. Små, små steg som kan ändra handlar om att du rent konkret tar bort ett måste, tar bort en måttstock och gör någonting annat. Eller bara i huvudet försöker tänka om.
Finns ja, för ibland annat? Är det väl oftast ens egna krav ja. Är mycket högre än vad omgivningen förväntar sig.
Precis.
Det upplever jag mycket. Alltså det har jag upptäckt med mig själv och med många av dem jag jobbar med som hälsocoach. Att liksom kraven på sig själv är så höga och så kanske att man projicerar ut det på andra. Fast på sitt jobb då kanske man har mindre krav egentligen. Jag hade en som jag jobbade med som bara mentalt sänkte kraven till det hon trodde andra förväntade sig av henne. Och det visade sig att de upplevde att hon levererade ännu bättre när hon mentalt sett sänkte kraven.
Jättehäftigt, precis.
Ja.
Och det testade jag också på mina Facebook-vänner där jag bad dem att antingen ta bort ett måste, men sen i nästa steg, ja, precis som du sa, tänka om. Du ska göra de här sakerna, gå på det här mötet och göra projektet vad det är. Men hitta något lustfyllt i det. Ge dig själv någonting, en liten utmaning eller vad det är, som gör att det blir spännande att göra det här.
Mm.
Och berätta sen för mig hur det gick, hur mycket energi du har ner på det, hur du presterar och visar sig precis i genomsnitt. Alla är unika så det blir inte samma för alla, men i genomsnitt så visar sig att människor som hittade någonting lustfyllt när de gjorde precis samma sak som de tidigare upplevde som en ren prestation och ett måste. När de gjorde det med något eget mål som kändes roligare så la de faktiskt ner mer tid och energi och upplevdes prestera bättre. Mm. Det är jättehäftigt hur stor skillnad det gör att bara hitta det här skitbra i det du gör.
Mm.
Som då verkar på förhand som att du kommer göra ett sämre jobb än att vara perfekt. Mm. Att det här skitbra i slutändan faktiskt gjorde att du presterade bättre och mådde bättre.
Mm. Coolt.
Eller hur?
Mm.
Och i termer av hållbarhet som är blivit väldigt aktuellt nu.
Mm.
När vi insett att hållbarhet är definitivt någonting om att vara grön i klimatmässiga termer. Men också i ekonomiska och sociala sammanhang. Att faktiskt stå pall när det händer saker, när det krisar sig och så vidare. Den hållbarheten. Att göra saker som i varje givet tillfälle kanske inte innebär en toppprestation. Det gör å andra sidan att du blir tåligare. Att du klarar av när det händer saker, när det blir stressigare, när tillvaron ställs på ända och kan ändå fortsätta att göra saker. Det tycker jag också är enormt viktigt.
Mm. Personlig hållbarhet, för liksom presterar man på 100% hela tiden, då har man ju liksom ingen extra växel.
Nej,
när det behövs.
Precis så.
Och ibland får man gå ner lite extra också för att liksom buffra upp lite. Man går ju inte på jämnt hela tiden. Nu görs jämnt sträck, utan ibland får man kämpa på så får man... Man måste återhämta sig, ta i kapp det liksom.
Verkligen.
Vi är ju människor, vi är ju inte maskiner.
Nej, precis så. Försöker vi vara maskiner så kommer vi alltid misslyckas. Vi kan aldrig bli bättre maskiner än maskinerna själva.
Nej. Nej, och det tror jag det speglar sig så mycket i miljön också. Vi tror att vi ska liksom överlista naturen, att vi ska liksom vi hittar någon teknik eller någonting vi kan odla fram mer mat än vad egentligen jordens kapacitet har. Men det går inte. Vi kommer inte undan naturen liksom. Likadant med oss som människor. Vi kan inte prestera mer än vad vi såklart vi kan optimera oss och göra så att vi tränar och äter bra och mår bra, men det finns ju alltid en gräns liksom. Mm. Och den här återhämtningen kommer vi aldrig undan.
Nej, och tanken där att allt du gör ska mynna ut i en topprestation. Är det det går ut på att pika en enda gång? Det är inte heller
Nej, vi ska ju hålla under många år.
Ja, Och jag har ju umgåtts en del med elitidrottare som brottas med det där. Att om allt de gör går ut på en enda topprestation, ska jag då vid under 30 års ålder, vilket det nästan alltid är elitidrott, ha gjort min topprestation. Och sen är jag färdig.
Mm.
Ja, resten av livet är en transportsträcka mot döden. Det är inte så upplyftande.
Nej.
Eller hur? Ja. Samma i karriärer, i allt. Om allt strävar mot en topprestation så blir ju resten av livet totalt meningslöst.
Mm.
Och du kommer förmodligen gå sönder på vägen ganska snabbt när du har optimerat allt efter den här topprestationen och inte tänkt bortom det. Men träning som allt i livet går väl ut på, tänker jag som ekonomiprofessor, det går väl ut på att få ut så mycket som möjligt av livet sammanlagt. Jag gillar att tänka i termer av siffror och grafer. Om man skulle kunna rita upp det som en graf där du får en väldigt hög topp på kurvan, som är din topprestation, men sen går det ner väldigt tvärt. Och så stannar det ganska tidigt, sen slutar du prestera, sen slutar du leva kanske, för du har tappat livslusten eller gått sönder, eller vad det är. Så en hög topprestation på en väldigt toppig kurva som är ganska kort. Och så räknar du ut arean under den kurvan som är allt värde du producerat livet, jämfört med en kurva som inte toppar lika mycket, därför att du inte har en så hög topprestation, du är inte perfekt, du är inte bäst. Men du är skitbra.
Du är skitbra.
Så du ligger på en lägre nivå. Men den nivån ligger du på under en väldigt, väldigt mycket längre tid.
Och jag tänker lite på ut... covid-19-kurvan här. Det är lite samma sak. Lika många ska bli sjuka, men inte så här på en och samma gång. Utan vi ska sprida ut det.
Ja, en perfekt parallell.
Ah.
Flatten the curve.
Ah. Mm.
Ingen omedelbar topp som sen går ner i en djup dal och så är det över.
Nej.
Utan du är... har en kurva som plattas ner lite och ligger på en högre nivå under en väldigt, väldigt mycket längre tid. Som sammanlagt skapar dig väldigt mycket mera livskvalitet. Till mycket större glädje för dig och till mycket större glädje för dina medmänniskor och samhället. Då är vi tillbaka där vi började i ekonomi, tycker jag. Att inte suboptimera genom att topprestera en eller två tal gånger, utan prestera skitbra igen och igen och igen och igen.
Men vi brukar också att dra lite ekonomiparalleller i vårt arbete, ju Lotta.
Ja.
Vi pratar ju om hälsokontot.
Mm.
Att man behöver göra insättningar för att kunna göra uttag.
Mm.
Och att liksom det är viktigt att hålla koll på det där hälsosaldot.
Mm.
Att man inte liksom får spendera mer än vad man har satt in.
Mm.
Vi vill inte väldigt ligga i skuld.
Jag ser väldigt nöjd ut.
Ja. Väldigt nöjd.
Ja.
Med den här handen.
Mm. För det är ju kopplat till den här andra kurvan också. Att liksom kunna vara skitbra gång på gång på gång. Mm. Då måste man ju också ha gjort insättningar som att till exempel återhämta sig mellan de där skitbra prestationerna.
Mm.
Så.
Ja, precis så.
Allt är ekonomi, eller hur?
Ja, men faktiskt. Det är nog därför folk frågar mig, du är en väldigt osannolik ekonomiprofessor. Varför är du? Det är du som inte ens är intresserad av pengar egentligen. Men det beror på att för mig är inte ekonomi bara pengar. Allt är ekonomi.
Ja. Ja. Men du Mikael, jag undrar. Alltså det känns ju som så här utifrån. Som att du är en person som har liksom, lever ett femdubbelt liv. Liksom. Du gör så otroligt mycket saker.
Mm.
Hur ser en dag i ditt liv ut? Nu har vi ändå pratat här om att vi ska återhämta oss och så vidare. Men jag är så nyfiken. Det känns som att du får in så mycket i din dag. Eller din vecka eller din månad.
Ja, men det har du rätt i. Det får jag. Och det har jag förstått för att folk ställer frågan hela tiden. Så inser att alla har inte det så.
Nej.
Och nyckeln till det är att ingen av de grejerna gör jag perfekt eller är bäst på. Verkligen, vi är tillbaka i det igen. Jag känner mig äntligen trygg i att vad jag än gör så gör jag det skitbra. Jag gör det på ett sätt som jag själv får energi och lust av. Jag gör det på ett sätt som andra har uppehållning av. Jag är inte världens bästa föreläsare, jag är inte världens bästa forskare, jag är inte världens bästa författare. Men jag är tillräckligt bra, jag vågar säga skitbra. Så bra att folk faktiskt har behållning av det och vill ta del av det. Och det gör att jag inte känner den här prestationsångesten som jag känt förut när jag försökt bli världens bästa föreläsare, när jag försökt bli världens bästa forskare och så vidare. Det gör att jag kan göra de här olika sakerna som i sig gör att jag hela tiden har lust, nyfikenhet och när något går i stå. För det gör alla saker, vi har platåer i allt vi gör, inte minst träning. Så istället för att gräma mig över det så är det utrymme att göra lite mera i något annat där jag har fart. Att hela tiden kunna vara lite nybörjare, det gillar jag. Att upptäcka lusten hela tiden, det gör en jättestor skillnad för mig.
Det är en jättehärlig känsla, för det har jag också tänkt på att så här, min favoritkänsla i livet, det är när jag vaknar och känner mig inspirerad och så här, kreativ och engagerad. Ja, alltså just den känslan, då vet jag att men nu mår jag bra.
Mm. Precis. Att våga lita till den, det är ju också en lyx som jag har fått eller kunnat ta mig, precis som du sa, för att jag har titeln och jag har bevisat mig inom stationstecken och allt sånt. Så jag har ju den hårda vägen lärt mig behovet av att faktiskt känna efter själv när det känns bra och jag har energi. Jag vet att många andra inte har kommit till ett sånt läge att de måste få upp ögonen för behovet eller möjligheten att göra det. Och därför tycker jag toppen att vi pratar om det. Så att fler inser att om det kan vara värt att testa lite grann. Det låter så självklart, känn efter. Det låter som en floskel. Men det blir ofta en floskel för det stannar vid att man säger ja, det borde man väl göra, men nej, jag vet inte om jag kan om det funkar och så vidare. Men verkligen uppmana till den saken. För jag drog ju till sin spets och det står ju om i den här starkkulboken också. Hur vet man vad 70% är? 70%, eller hur vet man vad skitbra är? Det är för mig 70%. Det är så synonymt att jag till och med sa 70% när jag huvudtänkte skitbra. För en 70% i nivå jag älskar siffror, så jag har räknat på det. När jag presterar på 70%, vare sig det är träning eller det är något annat i mitt dagliga värv som professor eller vad det är, då blir det skitbra. Det räcker för att jag ska prestera på en nivå som alla är nöjda med och jag fortfarande har energi och är hållbar.
Det har jag räknat ut. Har du 70 på armen också?
Ja, jag har det till mig på armen. Återigen, som ett tecken på att bara för att jag har kommit på det en gång så är jag inte färdig, utan jag måste påminna mig om det. Mm. Det är lätt att trilla dit hela tiden. Alla mina tatueringar är påminnelser om sånt jag har lärt mig den hårda vägen, men som jag ändå måste påminna mig om då och då. Så 70%, tacksamt för mig, det går att räkna på. Istället för ett en timmes möte, ta då 42 minuter till exempel. Då blir det precis lagom. Du kommer marginalnyttan på de sista 18 minuterna i stort sett noll. Så skär ner det till 42 minuter, träningspass, samma sätt. Ja, men jag orkar inte räkna, jag vill inte räkna, säger folk, vilket är ett sundhetstecken. Alla behöver inte räkna. Men då säger jag, men hur vet du då? Men känn efter. Och när du känner att nu presterar jag faktiskt bra, det här är jag nöjd med, det här känns kul, det här är jag stolt över. Och du har energin, du kan titta dig i spegeln. På morgonen på väg ut, det du ska göra, när du kommer hem från det du gjort, har du en liten krökning i mungipan uppåt. Att du faktiskt har lite glädje. Då vet du, då ligger du på rätt nivå. Och det är sånt här som folk tycker, ja men det är väl självklart. Ja, det är självklart, men du gör det förmodligen inte. Därför att det blir en floskel, för det känns för flummigt. Och då gillar jag, 70%, jag vill inte räkna, men tittar du på munhipan. De hör ihop. Känn efter lite grann. Och vågar du inte lita på munhipan, men räkna på det då. Eller hör av dig till mig, jag räknar jättegärna.
Ja, vad härligt. Nu har vi alla mungipan upp här. Ja. Så nu kanske det är dags att avsluta.
Är det 70%?
Ja, precis. Är det 70% av hälsosnack idag?
Ja, det är noll marginal inte på 40.
Ja, eller kanske 68, för vi har ändå två frågor kvar här. Som vi ju ställer till alla våra gäster. Och den första av dem är om du har någon daglig rutin som får dig att må bra, som du skulle vilja dela med dig av.
Ja, jag svarade aldrig på din fråga, det ser en vanlig dag ut. För att den dagen är uppdelad på små olika saker, det är alltid nyfiken på att göra någonting nytt. Så jag har inte så många rutiner, men en rutin jag har är att det första jag gör på morgonen är att jag går in på sociala medier, går in på fejan och tittar vilka som fyller år idag. Och så gratulerar de på födelsedag.
Mm, vad gulligt. Mm. Annars är det så här, man ska ju inte titta i sociala medier det första man gör när man vaknar. Men om det är för att gratulera människor, det tycker jag, det var fint.
Ja, men där har vi just det där att inte bara ladda någonting med negativ valens, att det är sorgligt, sociala medier är negativa. Ja, de har negativa delar, men det är inte mer än i sig. Sociala medier, precis som pengar, påverkar oss inte utifrån våra medier, utifrån hur vi använder dem. Samma där. Då använder jag sociala medier till någonting som har gett mig jättemycket, att få känna att jag är en liten, liten del av andra människors liv. Få känna den gemenskapen som jag inte hade så mycket när jag växte upp, för att jag var blyg och lite utanför. Den påminnelsen, den känslan varje dag. Att här är en av de människornas favoritdag på året när de fyller år.
Mm.
Att jag får skicka ett grattis och vara en liten del av att fira det. Och ofta fått svar tillbaka och tack. Mm. Det känns jättehärligt för mig.
Mm.
Det gör faktiskt mycket.
Mm.
Så det är min rutin. Den har jag varje dag.
Mm. Och om man bara kan eller får göra en sak för sin hälsa. Vad tycker du att man ska göra då?
Ninja-sittning kallar jag det för. Sitta på huk så djupt du kan. Det har gett mig jättemycket. Jag kallar det för ninja-sittning därför att jag tänker på det som att vara en ninja i tillvaron, i vardagen, en vardagsninja som inte upptäcks medelst att man gör för mycket ljud ifrån sig. För det gjorde jag, för att jag stånkade, pustade, knakade och knäppte i alla leder. Att sitta på huk en liten stund varje dag och bara sjunka ner, låta gravitationen göra jobbet, bli lite rakare och mjukare i kroppen. Det har gjort jättemycket för mig. Det gör jag varje dag. Om jag missar det någon dag så märker jag.
Det här var också en daglig rutin.
Ja, det är ju faktiskt. Helt sant. Ja. Men den ska jag bara göra en enda sak. Så det är den första på dagordningen. Och det andra är att spring 10 sekunder. Eller 10 meter. Eller 10 andetag. Eller någonting sånt. Aktivera hela kroppen.
Ja. Men det har vi pratat om tidigare. Det här med vikten av huksittande. Och apropå det här att träna när man liksom minst anar det, så är ju, har vi ju pratat om tipset att sitta på huk när man borstar tänderna.
Ja, det är jättesmart. Då får man ett naturligt tillfälle.
Mm.
Jag håller på mycket med att skapa och ändra vanor. Där träningen är en jätteviktig del, jag får inte in vanan. Och då tänker jag på det som att triggerträna. Att koppla samman träningen med någonting annat som gör att automatiskt allt aktiverar träningen. Och då är ju tandborstningshuksittande är jättebra. För borsta tänderna gör du förhoppningsvis 2 gånger om dagen. Det går helt automatiskt. Då har du 2 triggers där. Så fort du borstar tänderna så sitter du på huk. Då har du fått in 2 träningspass. Helt automatiskt. Jättesmart.
Perfekt.
Tack så jättemycket för att du kom till Hälsosnack, Mikael.
Tack snälla för att du fick vara med.
Jätteroligt att prata med dig.
Tack detsamma.
Och om man vill veta mer om dig, vad hittar man dig då? Kan man följa dig på sociala medier?
Ja, det är väl det tryggaste. Jag gör mig bäst i små doser och på lagom avstånd. Så Instagram och Facebook har jag konton på, som är mitt namn. Och även YouTube har jag en kanal på, som också är mitt namn.
Ja, men tack så jättemycket för att du tog dig tid att komma till Hälsosnack.
Tack snälla.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.